I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej men dra på trissor, för nu blir det ju dubbel lycka denna vecka när jag gästas av den underbara humorduon Dilan och Moa, som består då av Dilan Apak och Moa Lundqvist. Du som lyssnar är välkommen till podcasten som gottar ner sig i folks misslyckanden och urusla framträdanden. Och jag som pratar heter Niklas Runsten, och mig kan man följa på Instagram, där heter jag Niklas Runsten i ett ord. Och där kan man exempelvis önska gäster eller säga kanske tack, vilken trevlig podd detta är. Andra roliga nyheter är att Mina värsta gig är nominerat till Svenska stand-up-galan i kategorin Årets media, vilket även veckans gäster är med den härliga tv-serien Sagan om Dilan och Moa, något som vi faktiskt tar upp i podden. Fiender eller vänner, det får vi höra snart, men först, som alltid, så ska vi höra vad veckans gäster har på sin taco.
På min taco, är ju i ett mjukt tortillabröd.
Ja.
Inte någon hård taco.
Nej, du är normal alltså.
Även om jag kan förstå skärmen med nacho chips.
Ja.
Det är underskattat.
Men det är när de här
båtarna, ja, men alltså släpp det bara, samhället, känner jag. Mjukt tortillabröd, ost, riven ost, först.
Mm-hmm.
Sen på med lite kornfärs, som är stekt i kanske tacokrydda eller spiskummin eller någonting. Sen vår vän Marias mangosalsa, som hon alltid gör. Med mango, tomat och koriander.
Mm, din hemmagjord historia. Färdigt så här Santa
Maria. Nej. Det är ingen svenne taco. Det är en medelklass svenne taco. Och även lite salsa och guacamole. Och ibland även majs.
Kan du hålla med om detta, Moa?
Ja, det kan jag. Fast jag vill ta det steget längre och säga att på min taco så har jag
fisk.
Fisk,
ja, dubbelpanerad i sån pankoströ.
Det är mycket godare.
Ja,
det är jag byter till det.
Och sen sån chili majonnäs, mangosalsa och jättemycket koriander.
Det är ändå så satsig tacos. Ja. Ja, din är ju okej. Okay. Din är ju normal taco.
Jag satte ribban för lågt, känner jag.
Ja, men där kom ju jag in och så höjde jag den alltså mils.
Men vadå, vad är det för fisk? Köper
du fiskpinnar? Ja, du kan köra bara tonfisk. Alltså, du tinar tonfisk, du skär det i kuber eller liknande. Du rullar det först i vanligt vetemjöl, sen i vispat ägg och sen i pankoströ. Och sen steker du det i rätt mycket olja. Man får den en krispig fil. Mm. Ja, Dilan, känns det jättetråkigt att din mobil lät när jag pratade.
Nej, jag sätter på ljudlös. Jag ber om ursäkt.
Det kommer vara ett litet avsnitt som det kommer vara ljud. Vi har en hund hemma hos er.
Ja, alltså vi har en hund.
Gränslös.
Det är en hund här, har ni sett det?
Ja, hon ligger och tuggar med en oxena eller vad det är. Samtidigt som vi spelar in, för att hon älskar uppmärksamhet, tror jag.
Hon gillar att vara med i podd. Och hennes bidrag är det här. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Varmt välkomna till podcasten Mina värsta gig, där jag idag har äran att sitta mitt emot mina rivaler i detta nu faktiskt.
Ja, just det.
Det är vi ju.
Är
vi kompisar eller är vi?
Nej.
För nu har jag ändå så här, att ni kommer in här, det här kommer ju sändas innan galan är.
Ja.
Så det kommer ju kanske uppa mina chanser.
Just
har ni tänkt, det kanske inte ens säga precis innan vi kör.
Men det du inte vet är att vi har droppat gift i ditt kaffe, så att det här blir det sista
det
du gör i ditt liv.
Och hunden är ju tränad att bita vita män i halsen.
Ja. Det är faktiskt sant. Ett av det där är nog sant. Nej, men Dilan, välkommen.
Tack,
Moa, snälla. Välkommen.
Tusen tack.
Idag ska vi då prata om när ni har varit lite sämre på saker och ting.
Ja.
Hur känner ni för det?
Det känns bra, kul. Mm. Det har man ju varit.
Ja, jag känner mig väldigt trygg i ämnet. Mm-hmm. Det har varit något av mitt expertisområde. Alltså vad jag själv har gjort dåligt.
Jaså.
Oerhört påläst och intresserad, ja. Genuint.
Ja, du skriver mycket på ämnet också.
Ja, jag gör ju det. Jag forskar en hel del om när jag är som allra sämst.
När är du som allra sämst?
Det har hänt många gånger. Groteskt dålig har jag varit i mina dagar. Men jag har ju några år på nacken nu då ändå. Jag började med stand-up 2010.
Mm.
Så det är 8 år. Men sen har jag kanske giggat 5 gånger på de 8 åren. Så att och 4 har varit skräck exempel.
Ja, men för du är från Umeå.
Umeå. Jajamän.
Ja, och du började med stand-up när du var där uppe?
Nej, jag flyttade till Malmö när jag var 17 eller 18. Året jag fyllde 18 tror jag det var.
Mm.
Jag började med stand-up i Malmö.
Mm. Men varför började du med stand-up?
För att det var lite... För att jag tänkte, det där kan jag göra. Alltså den klyschan om hur alla i en publik reagerar när de ser stand-up. Det vill säga att de tänker, det där kan jag göra och gör det mycket bättre. För man förstår inte kanske hur fruktansvärt svårt och hemskt det är.
Mm.
Så det var lite den känslan jag hade. Jag gick på massa stand-up i Malmö. Och sen så bodde jag tillsammans med Tora Larsson som är en komiker som är verksam i Umeå. Men då bodde hon i Malmö och hon hade testat stand-up och körde på. Och var väldigt... uppmuntrande och peppande att jag skulle testa. Så då gjorde jag det på något som heter typ Dockan Comedy nere i Västra Hamnen.
Var det första gången då?
Det var första gången.
Hur hade du förberett det ens?
Jag hade skrivit en del fruktansvärt tråkiga rutiner. Alltså jag har kvar det. Jag skrev liksom nere på datorn i ett dokument. Så jag har kvar det. Och det är så himla, det är typ... Alltså,
kan du berätta någonting att du pratar om? Eller säg ett skämt.
Jag hade en otroligt tunn spaning om att det är märkligt att folk hänger på gallerior. Eller att de byggs som att man ska hänga där, men att det inte finns något sätt att göra det, att det bara är stelt. Men den hade liksom ingen början och inget slut. Och, ja. Men trots detta så fick jag gigga vidare. Det var nog ganska bra. Det var nog
men
helt
gick det första giget då? Det var på Dockan. Det är en gratisklubb ska vi säga. Med mitt ute i Västra Hamnen. Folk sitter och käkar middag.
Ja, det är en jätteliten sån bara scen som man ryms bara en person på typ. Nej, men det gick bra. Och Fritt som var där. Mm. Och han frågade då ganska direkt om jag ville gigga mer. Och så tror jag körde 2-3 gånger till och sen fick jag köra på Oslipat. Det var så det började.
Fanns du inblandad i Moas liv vid den här tiden, Dilan?
Nej.
Det var långt innan.
Ja, då var jag fortfarande i Stockholm när du var här nere och hängde på Dockan.
Ja.
Då hängde jag på universitetet.
Ja, ja. Just ja.
För när var det när träffades ni första gången?
Den 24 oktober 2013.
Nej,
är jag ganska säker på. Man kan kolla upp det här på Sveriges Radios hemsida. Det var när jag kom och skulle testsända. Nu kommer tyvärr vår hund tillbaka som jag jagade bort med sitt ben. Så himla gränslös.
Det får folk leva med det.
Ja, folk får leva. Ja, men det är mer att jag blir galen som ett autistiskt barn. Nej, men det var när jag skulle... Jag sökte ju det här jobbet som Tankesmedjans nya programledare efter McNyckare.
Mm.
Och då fick
Trodde du att du skulle få det?
Ja, alltså... Jag trodde väl inte att jag per se var självklar... för det, för att jag hade hållit på så lite med humor.
Mm.
Men alla chefer var så himla dåliga på att dölja vad som pågick.
På vilket sätt?
Och även Moa och Knyckare var...
Ja, vi hade fått beskedet att Dilan var den nya som skulle ta efter.
Alla visste redan, förutom jag. Så att det var väldigt mycket så här, när jag var i Stockholm, för då jag jobbade jag på Radiohuset i Stockholm, man träffade någon chef som bara, ja men du ska ju till Malmö snart. Och jag bara, vad säger du nu? För att jag har inte fått... Nej, men du... Du har ju varit i Malmö. Ha en bra dag. Ha en jättebra dag, Dilan. Och samma när jag då var nere och testsände och jag åt lunch med Moa och Emma. Och de liksom pratade med mig som att det här var klart redan. Ja. Att så här, men, och sen när du börjar och sådär. Och jag är ju väldigt, jag höll på att läsa till jurist. Jag är ju besatt vid avtal. Så jag har inte, skrivit på någonting. Vad är villkoren? Vad händer?
Men blir det så att du inte vågade tro på det? Även fast alla sa det, men du, liksom, ingen hade sagt det till... Alltså, du har inte fått det liksom.
Ja, men alltså det är det.
Du visste inte att du hade fått det.
Nej, det var mer en sån här, jag förstår intellektuellt att jag antagligen kanske har fått det, men jag är samtidigt ingen och vet ingenting och du kanske blir helt lurad.
Du var ju jurist, du ville ju ha ett avtal.
Ja, jag ville ju ha en förhandling. Ja, fruktansvärt roligt. Men det var första gången vi träffades. Det var när jag testkörde i programmet.
Ja.
Ja, för ni är ju en duo.
Ja.
Mm. Ni, för jag satt och tänkte så här, egentligen ville jag göra en intervju var för sig med er.
Mm.
Men ni gör ju liksom i princip allting tillsammans.
Mm. Eller och vi bor ju tillsammans också, så det är väldigt enkelt att göra gemensam intervju, för att vi är ju båda här.
Ja, precis.
Nej, men för att när jag det gjorde sig ännu mer klart när vi chattade innan här nu. För ni svarade ju varannan gång verkligen så här. Det var också så här, okej, vi måste göra det här tillsammans. För att det var verkligen så här, först var det Dylan, ja det kan jag göra. Och sen bara, kom då, och sen kom hit. Och så den här tiden, haha. Alltså det var verkligen varannan.
Ja, men jag har verkligen varit ganska, vad ska man säga, det kanske är oförstående mot andra att hålla på så, men jag har liksom inte brytt mig. För jag är bara så, om jag ser, om någon har kontaktat oss båda för någonting och jag ser att Moa har svarat, då är jag så här, bra, Dylan och Moa har... Där, då behöver inte jag svara.
Ja,
jag sen kanske en annan person svarar och då har inte du svarat än. Då svarar jag.
Ja.
Då behöver du inte skriva
då
någonting.
Då tänker jag att Dylan och Moa har svarat. Ja.
Det blir bara kaka på kaka.
Men för när liksom kände ni så här, det är vi? Eller skedde det bara naturligt i tankesmedjan från därifrån? Eller?
Ja, det växte väl fram organiskt. Vi började göra sketcher tillsammans i tankesmedjan och sen skrev vi en live-föreställning då.
Väldigt tidigt ändå.
Väldigt tidigt, kaxigt gjort.
Vilken var det?
Den inre häxprocessen. Som hade premiär på Malmöfestivalen 2014.
På Blå båten. Men det blev väl som, det kändes väldigt självklart ganska snabbt tycker jag, som jag minns det. Jag tänkte nog aldrig på det som så här, nu börjar vi jobba ihop, utan det blev bara en större och större del av yrkeslivet och vänskapslivet såklart. Ja. Men,
sen blev det väl officiellt en grej så att säga när jag sa upp mig från tankesmedjan 2016.
Ja.
Då körde vi liksom fullt ut Dylan och Moa verksamheten.
Men då är ju det som är intressant i det här, eftersom det är den podden det är. Vad har ni haft för skavanker mellan varandra då? När har det gått som sämst för er? Har ni bråkat mycket helt enkelt?
Nej, inte. Jag tror aldrig vi har bråkat.
Nej, vi har aldrig haft ett sånt klassiskt typ av bråk där man är arg och skriker eller känner sig kränkt.
Nej.
Men det är väl för att vi är ganska lika, så att de problem som har funnits i relationen då, det har väl snarare varit att det kan uppstå otrygghet kring vad det är vi gör och man har helt gemensamma planer. Det var ju när du sökte in till teaterhögskolan, tänker jag på.
Ja.
Då var det ju ganska jobbigt för att jag blev väldigt osäker på vad jag skulle göra om Dylan skulle plugga det, för då kan man ju inte, då kan man ju helt enkelt inte jobba på samma sätt med en hel utbildning. Så då var det ju men ändå, det var mycket som behövde bearbetas och pratas om och liksom gå sig igenom och så här, är vi på samma plats och vill vi samma saker och sånt där. Men det blev ju inte bråk riktigt. Det var ju inte liksom, det var mer att jag försökte dölja att jag var ledsen ganska mycket.
Ja.
Och du försökte dölja att du var rädd för vad som pågick.
Åh, gud, det var en jättekonstig. Men det är väl oftast där som det kan uppstå. Inte konflikt uppstår det inte, men att vi måste prata. Är ju just i sådana sammanhang. Och så har det varit nu också under hösten ganska mycket ändå. Att så här, mest för att våra privatliv har varit i ganska mycket förändring också. Samtidigt som det är väldigt osäkert med jobb och allt sånt.
Mm.
Att man måste bara, nu känner jag av en stämning här. Nu är det något som inte är bra. Eller typ du verkar, eller jag verkar vara på ett sätt. Då börjar man snacka.
För jag kan tänka mig också liksom nu när ni gjorde den här tv-serien, Dylan och Moa, som, för den alltså, när ni har gjort liksom scenshower och sånt, kan jag tänka mig att då är det liksom där, den är klar när ni är klar. Mm. Men med en sån här tv-serie fanns det liksom en deadline och sånt. Mm. Så det var liksom saker som blev jobbigt via det, att ni blev helt pressade när ni skulle jobba ihop.
Ja, eller det var snarare, tycker jag i alla fall, att det var så mycket som, alltså, för det var, vi är båda helt gröna på att jobba med tv. Mm. Och vi har haft ett finger med i varenda del av processen, oavsett om vi har fått betalt för det eller inte, så har vi ju lagt oss i för att vi har velat, och för att vi har i vissa fall också känt att om vi inte lägger oss i så kanske det inte blir det vi vill. Mm. Så att det blev mycket mer jobb efter själva inspelningen var klar och manusarbetet var klart. Så dels i klippningen och postproduktionen och sen i marknadsföringen, och man ska försöka få folk att titta och sådär. Jag trodde liksom, eller jag var insett på att vi skulle kunna slappna av och fokusera på något annat nu under hösten. Mm. För att nu är det ju klart. Mm. Vi var ju klara typ i somras. Men tvärtom så blev det liksom, den, i alla fall för min del, den tyngsta delen av det var just nu under hösten. När det kom upp på tv. Eller liksom publicerades. ja, och då blev det svårt. Och liksom, vi hade ganska olika reaktioner på när den hade premiär också. Mm. Jag blev ju tokig. Alltså jag hade så mycket ångest. Alltså det var som att jag frätte sönder inifrån. Jag var helt, jag hade så mycket ångest. Mm. Inte för att jag var rädd för vad folk skulle tycka, utan bara för att det kändes så, jag tror att det kanske var för att det var så svårt att släppa kontrollen eller liksom acceptera att nu finns det inget mer som man kan göra. Mm. Jag vet inte. Men jag var extremt osoft under premiärperioden i alla fall. Manisk.
Var ni nöjda med?
Ja. Mm.
Så du känner att det här är liksom, för you can take me det, liksom, att man plottar sig och liksom, nu ligger den här och alla ska se på den.
Mm. Ja, alltså jag var jättenöjd. Jag var jätteledsen innan, alltså långt innan premiär, när vi precis hade klippt klart. Mm. Då var jag jag kunde inte titta liksom. Jag hatade det. Mm. Och jag kände att vad är det här? Vem har gjort det här och varför är det så dåligt? Mm. Men förstod att det var inte verkligt liksom. Då tog jag en lång paus över hela sommaren. Så sen när premiären kom så var jag jätteglad.
För
det var verkligen så här, vilken toppen serie vi har gjort. Det är helt sjukt vad vi har lyckats göra på så lite tid och allt. Mm. Men sen så kom det där igen när det skulle börja marknadsföras. Man måste få titta siffror och man måste uppnå det här och det här. Mm. Att det blev igen liksom, att man kan inte riktigt släppa det. Så nu börjar jag sakta igen komma tillbaka till att jag vill titta på det igen. Mm.
Snart får vi binge-kolla.
Mm. Hur många gånger har ni sett det?
Säkert 6-7 gånger. Om man räknar bort klippningen.
Mer.
100 gånger nästan.
Ja, kanske.
Ja, jag skulle tro vi har sett materialet i alla fall 75 gånger.
Oj! Säkert. Siffra.
Ja.
Säsong 2 då?
Ja,
vi hoppas. Vi ska ju upp till Stockholm och göra en liten sång och dans för ledningen, för The Top Dogs. Se om de kan ge oss en till säsong.
Mm. Ja.
Nu hörni, har jag några standardfrågor här i podden.
Ja.
Som jag kommer fråga er varannan person, för ni två.
Ja.
Mm. Då frågar jag Dilan Apak.
Ja.
Hur hanterar du misslyckanden?
Hur hanterar jag misslyckanden? Alltså det har ju hänt efter gig att jag har känt mig otroligt misslyckad, även fast det inte är helt säkert om det i verkligheten har misslyckats totalt. Men då går jag in i en mörk plats där jag blir väldigt deppig och obekväm och tyst.
På scenen då, eller efteråt?
Nej, efteråt. Ja. Alltså, jag kör alltid klart, men jag känner ju på scenen att nu tappar jag det. Alltså, det finns ingen magi här.
Mm.
Det är bara, jag och den här publiken har inget band till varandra. De litar inte på mig, jag litar inte på dem. Och nu ska jag bara säga de här orden och bli klar och hoppas att de bara lyssnar på Moa och har kul, för att jag är ju uppenbarligen värdelös. Och sen går man då av scenen och då brukar jag oftast säga till Moa då att nu känner jag mig otroligt värdelös och det där gick ju jättedåligt, det märkte du, eller hur? Och då säger Moa ofta antingen nej, nu är du galen, eller nej, det gick inte så dåligt. Det är en vanlig dag på jobbet, så. Men är det
rimligt det hon säger, Moa?
Nej. Fast eller? Jag kan oftast förstå, för att just den, alltså, när man upplever att man tappar kontakten med publiken. Mm. Och vi har ju också väldigt, de föreställningar vi gjort tillsammans är väldigt texttunga. Eller det är mycket info. Eller vi pratar helt enkelt väldigt, väldigt mycket och väldigt snabbt och sådär. Så att det har varit en utmaning för oss båda och som duo på scenen. Mm. Att inte köra över publiken när, så att de inte hänger med. Så att jag förstår, jag känner igen känslan, jag har också haft den när jag upplever att mina repliker liksom inte landar rätt och sånt där. Jag vet verkligen känslan, men utifrån sett så är det aldrig någonsin så dåligt så som det känns. Mm. Så att det är aldrig sant att det liksom har blivit så här skräckdåligt. Nej. Eller typ att publiken har varit så här, bara, vad fan är detta? Men det kan vara att man är lite ur synk så att man får inte de skratt eller reaktionerna och känner sig inte helt närvarande. Mm. Och det är jobbigt, men som sagt, jag har aldrig varit med och sett det hända liksom som någonting där jag tänker bara, nu tappar hon det. Nu! Det har aldrig hänt.
Men din mörka period som du går in i då?
Ja.
Hur länge är du in i den?
Inte så länge längre ändå. Innan tror jag att jag var det mer. Alltså att det kunde pågå i några dagar eller upp till en vecka där det blev liksom en känsla av att, alltså inget dramatiskt så, men mer bara en liksom, nej, men då är väl jag inte gjord för det här bara. Och,
ganska dramatiskt.
Jag liksom inte att jag börjar skrika och gråta, utan med en stilla fundering över att jag kanske bara ska vara en sån moderator. Jag kanske bara är bra på att tala inför folk. Ja, precis. Jag kanske ska gå tillbaka in i politiken, bara bli en sån ryggradslös äcklig hora som bara säger luft till människor, för att rolig är jag inte. Så funderar jag lite. Men det mindre och mindre nu för tiden. Nu kan jag mycket lättare bara vara så att faktiskt acceptera. För att innan tror jag, i början när jag var yngre, så tror jag att jag ville, när den känslan infanns i, så ville jag liksom botas fram till att jag kände mig oövervinnerlig igen, som man gör efter ett jättebra gig. Mm. Men nu förstår jag att det här är mitt arbete, och vissa dagar kommer bara inte vara kul. Alltså, vad ska man göra liksom? Det är bara att släppa och gå vidare. Mm. Så det är ganska skönt.
Men det tog några år.
Det tog några år, absolut. Mm. Och det är ju fortfarande lite så ibland att man bara, nej men just det. Jag ska ju vara revisor. Det är det jag ska göra av mitt liv.
Moa, hur hanterar du misslyckanden?
Jag har historiskt sett varit väldigt dålig på det. Men alltså, jag har nog gått in i lite samma. Att jag direkt känner att jag aldrig mer kan göra det. Att jag aldrig mer ska göra det. Stå på scenen eller hålla på med humor överhuvudtaget och sådär. Och jag får ofta att det sitter kvar flera dagar. Det är därför jag har haft svårt med stand-up. För där har det gått dåligt ganska många gånger. Med våra gemensamma saker så är det mycket, mycket mer sällan som det känns dåligt. Mm. Och när det känns dåligt är det inte i närheten av hur det känns när det går dåligt med stand-upen. Det har varit fruktansvärt att bomba. Och då har jag haft alltså flera dagar av att vilja vara verkligen självutplånande. Alltså bara känna så här, jag är alltså sjuk i huvudet som gör det här om och om igen. Det finns ingen liksom logisk förklaring. Det finns ingen som vill det. Jag vill inte, publiken vill inte. Varför gör jag det? Sen så går det över, helt enkelt.
Ja.
Så jag hanterar det inte så bra. Det har blivit lite bättre kanske. För att jag inte bryr mig lika mycket längre generellt med åldern.
Bara det liksom. Tror jag är en också avgörande skillnad. Alltså i att du ju faktiskt också kör stand-up. För mig blir det nog inte lika vidrigt, just för att jag har aldrig kört stand-up. Jag är ju aldrig själv egentligen på en scen. Mm. Så jag kan ju inte alltid gå av efter ett misslyckat eller upplevt misslyckat gig och vet att så här, ah ja, men Moa, det är för sig mycket sånt också, att typ, nu kommer Moa lämna mig för att jag är så tråkig.
Ja, men för det är jag också precis tänkte så här, för någon gång måste det ha hänt att en av er var sämre än den andra och kanske hade en dålig dag.
Ja.
Blir man sur på den andra, för man litar rätt mycket på varandra, att den andra ska vara bra?
Nej, aldrig sur. Nej, jag har aldrig blivit arg över det.
Nej, inte jag heller. Jag tror, alltså de enda gångerna som jag har känt som att jag har varit dålig, så har det ändå inte varit så här att jag har tappat repliken eller typ gått av scenen eller alltså gjort någonting som har gjort att föreställningen faller ihop.
Mm.
Utan jag är bara, varit att liksom man är lite skakig på scenen och inte har så mycket energi och sånt där. Mm.
Men ingen så här, Dilan, skärp dig, vad fan håller du på med?
Nej.
Åh, oh, vad de gör de här.
Mera igen. Åt en själv. För att ja. När man märker att den andra kanske är lite off eller så här, att det är något med energin eller whatever, då steppar man ju in själv och bara mm. okej, okay, för vi kan mm. ju också allt, vi kan ju allt utan till som händer i föreställningen och mm. vi kan plocka upp från varandra ganska lätt. Mm. Så då går man ju bara in och bara fattar, okej, okay, nu är det jag som tar täten och du får vila i mig. Mm. Men istället blir man ju jätte taskig mot sig själv och alltså det är många gånger som jag har varit så här, nu har hon fattat. Mm. Nu har Moa fattat att jag är inte rolig. Alltså hon, och hon kommer att förstå. Snart kommer hennes självkänsla bli bättre. Då kommer hon förstå alltså, hur mycket roligare hon är än mig. Så jag misshandlar Moa psykiskt så att hon inte ska tro att hon är något.
Min nästa fråga är, som jag ställer till dig Moa då, är, har du någonsin funderat på att sluta med det du håller på med?
Every single day.
Jag vet, för jag har ju drivit klubb i Malmö på lite olika ställen. Jag vet, jag har hört av mig till dig några gånger och du säger, jag kör inte stand-up. Vad tror du då?
Ja, alltså...
Den hör under jord av sig och då kommer man.
Ja, då kör jag på under jord. Nej, men alltså, jo, jag med stand-upen så har det varit en resa som var att jag började 2010 och sen ungefär från 2011 och fram till idag så har jag sagt att jag har slutat. Men jag har ändå tackat ja varje säsong till några gig. Mycket för att ja, men det har tackat jag tidigare till dem. Så här, oslipat kör jag nästan mm. varje år och även under jord. Men det är typ dem. För att ja, men jag känner dem och jag har sagt ja förut så det känns konstigt. Jag har också sagt nej väldigt många gånger. Mm. Att jag liksom känner... Alltså jag vet ju att det är ingen annan som tänker på det lika mycket som jag själv gör. Jag tror inte att de sitter och är så här, åh Moa, vi måste fråga henne det här mysteriet. Det
jag tror faktiskt ändå fler tänker på det än vad du tror. För att det är så oklart. Har hon slutat eller har hon inte slutat?
Jag vill också veta, för att alltså, jag har ju fått i uppgift ibland att så här, tvinga Moa att säga nej till ställa ja. Förfrågningar för att hon ja. Inte är förmögen att göra det själv.
Ja, från
nej.
Moa då? Liksom.
Ja, precis. Aha, ja. Så att du inte ska behöva ha jättemycket ångest sen när det väl händer. Men nu har jag slarvat lite med det. Och ja, då
nu har jag alltså tiotals gig inbokade.
Som Dilan har bokat.
Fan.
Jag vet inte vad jag ska göra.
Nej, det är en riktigt klurig situation. Nej, men det är ju, jag tycker det är väldigt svårt med stand-up. Det har alltid varit ett mysterium för mig som sagt. Och varför jag gör det och vad det är som jag tycker är kul. För det finns någonting som jag tycker är kul. Och mm. Det har blivit mer och mer intressant också just för att jag ändå har fortsatt göra det. Så att jag liksom har varit med om nu de flesta typer av situationer från när det går allra, allra sämst till när det känns perfekt, typ. Mm. Så att det är någonting som ändå lockar lite som jag har gjort att jag inte helt har slutat. Men det är också liksom rent bara socialt att jag tackar ja till grejer. Och nu i vår har jag tackat ja också för att jag inte har några pengar. Mm. Alltså, eller för att jag måste tjäna in lite cash. Mm. Så då stoppar jag lite.
Så man ska ha tur när man frågar dig att antingen svara Dilan ja. Och hon är på slarvhumör eller så... Just då så körde stand-up.
Precis, den ja. Veckan är jag så här, men jag kan väl köra stand-up. Alltså, det är en väldigt rolig konstform. Och sen nästa vecka är jag så här, nej, jag har aldrig mer göra. Ja, jag får vara en sån, en rebus när det kommer till stand-up.
Dilan, har du någonsin funderat på att sluta med allt det här och bli jurist?
Inte bli jurist. Jag extra knäckte lite som jurist. Bara för att testa på det för ett par år sedan, eller om det var förra året, och det var själadödande.
Vad gjorde du då? Fick du göra då?
Då fick jag göra lite skrivelser till migrationsdomstolen. Det var helt okej. Okay. Helt okej okay att göra skrivelser. Jag är bra på att skriva och kolla fakta. Men sen var jag också uppe i rätten i en vårdnadstvist.
De kontrasterna. Var... Improvisationsteater och vårdnadstvist i rätten.
Ja, det var fruktansvärt. Alltså, bara för att det är hemskt att vara i en domstolsmiljö. Mm. Vad man än har gjort eller behöver, så är det fruktansvärt. Så det slutade jag med ganska snabbt. Jag har det var väl det där med scenskolan som kanske var den mest seriösa funderingen på att i alla fall pausa humorn lite. Eller så här, kanske försöka bli en riktig skådespelare, så att säga.
Kom du in på den, men inte gjorde?
Nej, jag kom till sista provet. Mm. Så då får man ändå fundera på de sakerna lite, för då är man, sista provet är en hel vecka med massa olika moment och sådär. Och man får vara på skolan och göra massa olika grejer och träffa elever och allt. Så då funderade jag ju på om jag skulle sluta. Men det är ju inte en helt annan, det är ju inte helt att sadla om liksom. Men annars, nej, ibland. Ibland så tänker jag, det kanske bara vore enklare ifall jag blev lärare typ. Mm. Och slutar hålla på och trams. För jag vill ju verkligen inte bli jurist. Så då tar jag något bristyrke som jag tror att jag kan hantera. Det är lärare. Det tänker jag på ibland.
Men det, inte, det känns inte som det är speciellt nära för någon av er att sluta precis i detta nu.
Nej, nu har man ju kämpat för mycket för att komma hit. Mm. Så då, det är ju också det, det är så himla mycket att bevisa för alla hela tiden som får en att fortsätta. Alltså bevisa att jag kan göra det här istället för juridik. Bevisa att vi kan vara i en duo utan att försöka förstöra för varandra för att vi är kvinnor. Man kan göra humor även fast man är tjej och har mens typ. Alla de där sakerna ligger fortfarande kvar och kräver sin upprättelse, tror jag.
Mm. Och jag vill verkligen inte jobba med något annat. Alltså jag tycker att alla andras liv verkar fruktansvärda. Mm. Alltså inte för att vara dum. Men jag vill, det är bara stand-up som jag kanske vill sluta med. Men det andra vill jag bara, alltså det finns ingenting annat jag skulle vilja hålla på med. Jag tänkte ju bli läkare ett tag när det gick dåligt och jag inte tjänade några pengar.
Just det.
Så då skulle jag göra högskoleprovet. Jag har inte ett gymnasiebetyg, för jag hoppade av gymnasiet. Men jag tänkte ändå att jag skulle...
Gjorde du högskoleprovet?
Nej, jag blev skitfull och missade det.
Det var en jätterolig kväll på Grand.
Alltså det var en fantastisk kväll.
Vi drack så mycket öl.
Vi bara drack 1000 öl, dansade, allt var underbart. Det var en massa kompisar och jag bara... Jag kommer inte gå upp klockan 07 i morgon. Jag drack upp 7 öl och hade råkul. Nej, men så jag visste väl att
det var
jag
din läkarkarriär.
Ja, det var min.
Du dog på en kväll på Grand.
Den var inte så fruktbar, den karriären.
Nej.
Men det var det är liksom det andra yrket jag skulle kunna tänka mig, men det är helt omöjligt och jag vill inte heller det, för att man måste vara på en arbetsplats och sånt där. Fy. Usch, vad obehagligt.
Skaffa en LinkedIn profil.
Nej, tack.
Dylan, vilket är ditt värsta ögonblick hittills i karriären som inte behöver vara kopplat till ett gig?
Oj, vilken stor fråga. Vad ska jag ta för något? När jag har varit riktigt ledsen, Moa?
Det har varit en sån gränslös framgångssaga. Så jag, jag vet inte vad du har varit med om som kan ha varit jobbigt. Det har ju gått så bra. Alltså jag är inte ironisk, utan det har ju verkligen gått så bra.
Nej, men för att, alltså, jag måste ändå säga att jag känner mig relativt oskadd av den här karriären också. Alltså jag har ändå inte haft något. Det kanske är därför jag inte ska vara med i den här podden. Men alltså, jag har aldrig haft något sån mardrömsgig, någon sån mardrömsincident. Alltså jag var ju med, det kanske är Husplattegate som är det mest omfattande jag har fått emot mig, men det brydde jag mig inte om särskilt mycket heller.
Alltså, du var stone cool, som man kallar det.
Det är jag ganska nöjd över. Jag
tror du var väl ändå huvudperson i hela den grejen. Kan du recappa den jättekort för alltså, de som inte vet?
I Tankesmedjan hade vi en podd som hette Veckans Boss, där vi varje vecka tog någon makthavare i Sverige eller världen och liksom gjorde som en faktaruta på den och skojade, gjorde satir på en person och dess politiska eller ekonomiska eller kulturella gärning. Och då var det ett avsnitt som handlade om Alice Teodorescu, som är, hon är väl politisk ledarskribent nu tror jag på Göteborgs-Posten. Ja, men opinionsbildare, högerdebattör, skräckperson. Och vi skojade om henne som de satiriker vi är. Och hon har ju väldigt mycket en grej liksom kring att invandrare ska vara skötsamma.
Assimileringsivrare.
Ja, precis. Hon är ju hon har invandrat själv som barn till Sverige från Rumänien och är liksom mycket påpekar ibland att jag har minsann lärt mig bra svenska och jag har minsann ansträngt mig och har också bloggat och fifflat med så här flyktingsiffror och statistik och ja, men väldigt på den sidan i debatten. Och då pratade vi om det och då så sa jag i förbifarten bara så, men sluta vara så husblattig, Alice. Vad menade hon med det? Jag fattar inte.
Hon tycker att folk ska prata korrekt svenska och vara födda i Sverige för att då får man dem som förebild och läser språket.
Mm. För att en brytning är farligt medan en dialekt till exempel.
Så det känns som att hon är lite så här... Ja, men jag vill ju känna så här, för att vara lite blattig liksom. Det är inget fel med det.
Okay,
släpp loss lite.
Var inte så jävla akademisk.
Ja, men typ, var inte så lundig.
Var inte
så
husblattig.
Var inte så lund.
Mm. Ja.
Nu kommer det en sång.
Ja. Typ i en hostning. Och det var liksom inget som var förberett eller manuskrivet eller någonting. Det var bara en kommentar för att hon är lite husblattig ibland. Mm. Det blev ju ramaskri för att det här är något som de här... rasifierade högerdebattörerna är väldigt vana vid att höra. De kallas för husblatte, husneger, onkel Tom. Det finns redan, det är lite infekterat redan liksom. Men för mig var ju det ett väldigt vanligt ord som jag var ganska vanlig att använda och så skoja om. Så jag tänkte ju inte alls på det. Mm. Vad landet Sverige tyckte om det ordet.
Men hur var, alltså, vad var de första reaktionerna? Var det någon så här på Twitter eller bara kom det som en... Du måste bli så chockad när det startade.
Jag tror att jag var lite berusad när jag fick reda på att det hände. Jag minns att jag var hemma och var lite lullig när jag förstod att... Jag tror min producent ringde mig och sa att nu... Så här, ta det lugnt, liksom, sitt ner. Men nu är det ett
jag bara, på fest.
Jag bara, okay, är det på Twitter eller? Ja, men då går jag väl bara inte in på Twitter. Då. Nej, ja, okej. Men det var ju mycket med att jag var rasist och Peter var rasister och ja, mycket kring rasismen. Men sen fick inte jag så mycket liksom riktat mot mig. Alltså allt handlade ju om vad jag hade sagt och programmet Tankesmedjan, men folk typ stavade fel på mitt namn och sånt där. Så att inget nådde liksom fram till mig så direkt, så det var ganska skönt. Och jag tyckte inte att jag hade gjort så himla mycket fel. Alltså jag tyckte mer att det blev en intressant debatt om ord typ. Uh-huh. Men det var lite jobbigt när jag trodde att Sveriges Radio inte skulle försvara mig. Det var faktiskt, då var jag orolig. Eller inte orolig, men mer fruktansvärt irriterad över det faktum att de kanske inte skulle göra det.
Men då fanns det, var det känslan eller var det som hände? Eller visste de inte hur de skulle hantera det? Eller?
Alltså den tiden i Tankesmedjan och på Sveriges Radio i Malmö var väldigt ängslig överlag. Mm. Så att man visste att om liksom rasister, för det var ju rasister som kallade mig rasist, det är det som är så
spännande. Det piggar upp lite att Peter kallas för rasister.
Jag gillar att de rör om i grytan på det sättet. Det var även icke-rasister som kallade mig rasist, men när rasister just håller på nätet så blir Sveriges Radio väldigt rädda, för att SD-svansen är ju så bra på att mobilisera sig på nätet och typ krascha alla servrar hela tiden. Men där stod vi på oss faktiskt. Jag var jävligt nöjd efter det, för att Sveriges Radio skrev och försvarade oss. Mm. Och det var otippat tyckte jag. För att det brukar de inte göra. Men det var förmodligen för att vi låg på och var jävligt trötta. Och typ hjälpte till att skriva även den officiella texten fick ju vi. Mm. Ja, men det var väl kanske då. Mm. Inte så mycket reaktionerna som upprörde mig, för att det får man ta, men mera typ, kommer de försvara mig eller kommer de sälja ut mig nu för att blidka en opinion som pågår i en vecka.
Jag fattar. Moa, värsta ögonblick hittills i karriären som inte behöver vara kopplat till ett gig?
Jag tyckte det var väldigt jobbigt att jag blev Ingmar Bergman av att ha en tv-serie på SVT. Mm. Det var alltså...
Att du började ha sexslavar? Eller det kanske han hade?
Nej.
Hade han det?
Nej. Men han hade många olika kvinnor och extremt många barn. Så det jag gjorde var att jag träffade jättemånga män och fick alltså flertalet barn i ren panik. Mm. Nej, men alltså han hade ju ett våldsamt temperament, var ju känd för att vara så här demonisk. Ja. Och jag blev ganska... psykad av, ja, men särskilt under premiären, och att jag typ inte kunde släppa den någonsin och var jättelätt kränkt om jag såg någon som alltså, det var några sådana oskyldiga främlingar på, som kanske skrev något på Instagram så här, bara, det heter inte det där, om jag la upp en sketch så bara, men använd inte det där ordet för att det är fel. Och det bara så brann i mitt huvud. Och jag fick sådana hämndfantasier om hur jag skulle sätta dit dem. Alltså, riktigt mycket sånt. Det är väldigt härligt att vara väldigt passionerad kring någonting. Det betyder att man verkligen älskar det. Och liksom, jag vill bara jobba med det. Alltså, så. Det är ju skönt att veta att det är genuin kärlek och glädje jag känner. Men jag fick verkligen en så tankeställare som bara var så här, jag måste verkligen meditera eller typ börja med någon slags healing yoga, för jag kan inte bli så här arg så ofta.
Svarade du argt också på folk?
På någon, eller kanske, jo, men det var en som skrev att vi hade haft ett faktafel liksom. Så där går det inte till. Och då blev jag orimligt arg och ändå svarade så här utförligt på ett jätteirriterande sätt. Så jag bara, ja, men vi gör faktiskt humor och då kringgår man vissa grejer för att kunna skriva en historia. Typ så svarade jag kanske. Och så kände jag som sen, bara, men gud, kan inte hon bara få ha haft en grej? Alltså det spelar väl ingen roll.
Hon hade ju troligtvis rätt kanske också.
Ja, hon hade rätt. Hon hade rätt. Bara det att liksom, det spelade som ingen roll för handlingen och sådär. Så att jag, ja. Nej, men det var... Jag skulle inte säga att det var det jobbigaste i min karriär, men det var det absolut mest känslostark jag någonsin har varit i min karriär. För att det som sagt känns så viktigt med serien. För att det är så svårt. Det är så många sätt som man kan bli nedbruten och underminerad på olika sätt. Och liksom, det finns ju liksom en anledning också till varför man måste vakta det man håller på med och inte tillåta folk att lägga sig i, alltså människor som utomstående utanför processen, deras åsikter kan typ inte få spela så stor roll, men det kan också få en konsekvens då som är att man blir lite psykad och känner sig väldigt hotad hela tiden av allas tankar och åsikter, och även då de som absolut inte har något inflytande över det. Typ ett random på Instagram. Så att det...
Jag
det
tänker att man är inte riktigt beredd på det. Alltså så här, man tänker liksom inte själv så här, det här är jag nu.
Nej, verkligen. Jag Gud, trodde jag skulle vara skön. Alltså för jag var så jävla peppad på så här premiärfesten och bara ställa till med kalas och så här. Och jag var jätteglad på premiärfesten, men jag var också liksom började känna så här att det typ susade i huvudet av... starkt obehag och var redan beredd att försvara olika saker. Som sånt krigsläge hela hösten. Så att jag var inte alls inställd på att jag skulle vara så jävla oskön. Så det var verkligen en ny upplevelse.
Var hon oskön, Dylan?
Det var jag.
Det var lite oskön. Det var hon. Men jag reagerade ju på precis motsatt sätt. Alltså genom att vara oskön på ett annat sätt, som var att jag typ inte verkade bry mig alls om något. Och bara var så här,
du var som en surfkille.
Ja. Det är bara en serie.
Och nu har jag en fråga innan vi går in på det den här podden faktiskt handlar om. Och det är, den ställer till dig, Moa. Vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa?
Det är nog att jag kan vara väldigt stolt. Alltså på ett sånt dåligt sätt. Inte som att jag är stolt som en förälder. Jag kan ha väldigt svårt att ta in ny info och nya perspektiv. Oflexibel kanske. Mm-hmm. Rent alltså det har hjälpt mig många gånger. Så att jag har hållit fast vid den egenskapen mycket. Alltså att jag har en stolthet kring att ha rätt och veta saker. Men det kan också vara en väldigt dålig egenskap. Att inte vara så flexibel och inte kunna ändra sig. Och inte kunna, liksom, eller jag jobbar för att kunna göra det såklart. Men det är en egenskap som jag känner är, den har nog gett mycket jobbigheter för mig.
Har det drabbat dig negativt?
Ja, men det skulle jag ändå säga... Det är ju lite abstrakt sådär vad det är. Men precis kring sådana saker som med mitt jobb då eller sådär. Jag är väldigt snabb på att säga nej och undvika saker för att jag inte vill kanske vara nybörjare i en situation. Eller jag vill inte att det ska visa sig att jag inte kunde någonting till exempel. Så jag är lite stolt på det sättet.
Mm. Dylan, vilken är din sämsta egenskap som människa?
En viktig och nyttig fråga. Jag tror att det kanske är att jag är för uppe i kanske andra människor. Alltså inte på ett sånt härligt vackert sätt att jag alltid finns där för folk och gör gulliga saker, utan mer att jag kan bli... ibland kan jag kanske glömma bort mig själv lite, tror jag. Eller så bli förvirrad i vad jag tycker och tänker och vad jag tror att någon annan tycker och tänker och hur mycket jag försöker anpassa mig efter vad någon annan tycker och tänker för att det ska vara så god stämning som möjligt, typ.
Mm.
Och så blir jag egentligen gentemot andra då ganska otydlig och förvirrad. För att jag hela tiden vill på något vis vara anpassad efter varje given person. Och typ ibland kanske är för snäll eller för trevlig och får efter mig folk som jag inte vill ha efter mig. För att jag inte bara kan, för att jag som en typisk kvinna typ, tror att jag är elak om jag bara är lite professionell ibland. Det är mer i privatlivet alltså. Och i arbetslivet är jag väldigt rak och saklig och professionell. Men då tror folk att jag är sur istället.
Hörrni, med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday. And the manager gives me a... If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. Kära, kära, kära Dilan och Moa.
Ja.
Nu ska ni få berätta för mig om gånger det gått lite sämre för er.
Ja.
Var vill ni börja?
Jag kan börja med mitt tydligaste minne. Ja. Då är det ju när jag var själv. För att jag har aldrig varit, jag har aldrig varit så dålig med dig, gumman.
Nej, gumman.
Men det var ett upphåsat gig för mig personligen. För det var första gången jag stoppade i Umeå, där jag är född och uppvuxen. Och det var på Umeå Humorfestival. Det var en ganska stor scen på Sagateatern i Umeå. Jättefint och sådär.
Hur länge hade du kört då?
Det här var nog 3 år sedan skulle jag tro. Mm.
Så då hade du ändå kört?
Många år.
Ja,
många år.
Det var inte så här det tredje gig.
Nej. Nej, jag hade bävat lite inför att stå upp i Umeå också. Mm. Jag ville inte göra det förrän jag kände mig ganska trygg. Och då upplevde jag ändå att jag var så här, mer säker på stand-upen. Och tyckte det var kul. Och så hade jag 20 minuter som jag skulle köra. Och hade specialskrivit. Vilket jag ofta gör. Jag tycker inte om att köra samma saker så länge. 3 gånger ungefär. Sen tycker jag det är tråkigt. Så att jag skriver nytt nästan jämt om jag ska gigga.
Men är hela grejen också så här: hon är hemma nu, hon är här, kom och titta på Moa.
Hon har kommit tillbaka.
Hon har lyckats, nu är hon tillbaka, ska köra stand up hos oss. Är det den vibben liksom?
Ja, men det var lite ändå bara, hon är härifrån och nu kommer hon och bla bla. Hon har jobbat på Sveriges Radio eller ja, allt sånt där.
Våran egen.
Vår egen Moa.
Stolta människor blir. Ja. Du vet, jag såg henne.
Mina föräldrar var där. Och,
gud. Jag gick ju med henne på Midgården.
Ja. Men så gick jag upp efter han. Vad heter han? Jag tänkte att han heter Lenny Kravitz. Men det var det absolut inte.
Vad kan han heta? Lenny Norman?
Nej, men det hade grund för han. Men en blondare. Kanske
Lennart Jäke.
Nej. Gud vad sjukt man.
Men det är
Adde Malmberg.
Nej,
Claes.
Det var typ någon sån. Mm. Som också är från Västerbotten eller något sånt, som är känd liksom.
Ola Söderholm.
Han var faktiskt också med den kvällen. Men det var någon sån lite äldre komiker som alla älskade det så mycket, som var innan mig. Och så var det typ Anna Blomberg, tror jag, och så här, som gjorde karaktärer on stage. Mm. Och så hade jag specialskrivit 20 minuter om mitt favoritämne, som är då Umeå kommun. Och framförallt ett stort fastighetsbolag som heter Balticgruppen, som bygger jättemycket i Umeå och dessutom har köpt upp stora delar av staden och donerar pengar till olika kulturgrejer och sportevent och sånt där.
Toppen, så att,
de är verkligen toppen. Nej, men det är verkligen en sån parodisk situation där ett privat stort fastighetsbolag har blivit som den nya kommunen, mm, typ. Men så då hade jag skrivit mycket ganska då, alltså satir egentligen kan man väl säga, om Balticgruppen. Mm. Och jag gick upp och körde och från start så var det alltså helt tyst. Det var, oh, fan. Alltså det var på sin höjd var det några sådana här skratt.
Är det mycket folk i publiken också?
Ja, men jag tror ändå kanske 200-300 pers. Så jobbigt. Men det var en lokal som tog typ 700 eller någonting, så det var ändå så här glest på ett jobbigt sätt. Nej, men kanske tog 500 eller sånt. Jag minns i alla fall att det var, det kändes lite halvtomt, men det var ändå mycket folk. Och det var, det var tyst, alltså det var ingen skrattade åt någonting. Och jag kan inte hantera en sån situation. Alltså jag har aldrig lärt mig det, för att jag inte har giggat heller så mycket. Nej. Och jag vill bara uppträda för folk som redan gillar mig, för annars, mm, förstår inte jag varför jag ska behöva stå på scenen. Jag vill inte behöva övertala någon. Så att jag bara sa typ mitt material och det var som helt tyst.
Vad var det som gick fel, skulle du säga?
Jag tror ett del som var fel. Men alltså, vår hund är så äcklig just nu. Hon sitter liksom och
äter sig själv.
Äter sig själv.
Bessie, sluta! Det är orättvist att du är så äcklig just nu.
Du ska inte slicka i chatten heller. Sluta.
Hon har på sig ett par Speedos-kalsonger för hon löper, så därför är hon väldigt upptagen med sin röv och sitt kön. För att hon förstår.
Det är väldigt roligt. Hon sitter väldigt snett.
Ja, det är jättefult. Så där ska hon inte heller sitta.
Det är groteskt.
Det är jätteäckligt, men hon är liksom tokig och håller på att försöka ta av sig dem och hålla på att slicka på dem och sånt. Så det är väldigt äckligt allting.
Ja, slicka det på fötterna istället. Mm.
Ja, nej, men jag tror att i efterhand så tänkte jag på det lite. Och det ena var faktiskt att det var en väldigt dyr festival. Alltså, mm, det kostade typ 300-400 spänn eller någonting. Det är ju inte jättedyrt för en hel festival, men min kanske målgrupp eller mina som lyssnar på mig eller tycker jag är rolig är kanske lite yngre och framförallt inte lägger 400 spänn på att gå på comedy, som var ett så här, det var ett event mer. Mm. Det var inte, nu har det ju kommit till Umeå jättemycket bra klubbar via Tora Larsson och Elvira Lander och massa, mm, andra jättebra roliga folk som styr upp sådana klubbar liksom. Men det fanns typ inte alls då. Det var mer av en eventkänsla och publiken var äldre och säkert liksom folk från näringslivet och sånt där också, som kanske själva då, alltså Balticgruppen är ett jättestort företag i Umeå. Det är liksom inte en konspiration att folk älskar dem. Alltså de är så här bara, men de har ju donerat 500 000 till Björklöven nu, bara från ingenstans. Alltså det är verkligen sån stämning. Så det var ju som att jag kom in och bashade någons förälder. Satt
ju hela företaget.
Men, säkert.
Hon är här nu. Jag tänker att de säger det.
Oh god. Balticgruppen var så jävla redo att ge dig spons på 5 miljoner.
Ja, men där drog de tillbaka det. Ja. Nej, men det var, jag tror att det spelade in.
Du körde
in
20 minuter också då?
Mm, typ. Det skulle jag inte gjort idag.
När du bara gick av, var det någon som,
ja,
sa,
men det
bra
var
jobbat?
Applåder typ, mm, som väldigt svalt, men ja. Det kändes i hela rummet att det där var inte kul för någon och alla ville att det skulle ta slut, inklusive jag själv. Så att jag tror att det själva sammanhanget bidrog lite till det, men det var också att jag hade skrivit material som jag själv tycker var kul och inte för kanske att det var ett större event. Och sen så om jag känner att publiken är skeptisk så vill jag inte göra det. Alltså jag är, det kan jag bara vara ärlig med nu för tiden. Jag vill som sagt bara uppträda för folk som redan tycker om mig. Och kanske en
perfekta
som är lite...
Perfekta förutsättningar ska det vara.
Jag kräver perfekta förutsättningar. Jag vill inte behöva hålla på och vara så här: men vad är grejen? Vem är du? Tjena, snacka med mig lite. Jag vill inte. Alltså folk får... inte komma och se mig om de inte tycker det är kul. Det tycker jag är ett rimligt krav.
Nej, men det ligger inte hos dig, det är publiken.
Nej, det är publikens fel. Allt är publikens fel. Mm. Men jag var förkrossad av det. Jag drack alltså extremt mycket på ett destruktivt sätt för att jag var så olycklig. Och min kille var där också. Vi hade ganska nyligen blivit tillsammans. Så också att han fick se det. Han satt i publiken liksom.
Min tjej, det där säger han.
Står en tyst, apatisk människa på scenen och försöker skämta. Åh, oh, hemskt. Åh, oh, jag blev så full. Jag blev så otroligt full för jag drack alltså, kanske 10 sådana små starköl på en kvart. Och sen bara kunde inte gå typ. Det har faktiskt, jag har aldrig gjort det på det sättet innan. Så hemskt tyckte jag att det var.
Herregud. Mm.
Det var mitt värsta gig. Mm. Mm.
Har det gått dåligt för er när ni har varit ute någon gång tillsammans? Mm. För då kan jag tänka mig just som du säger, då kommer ju den publiken som du vill ha.
Preaching to the choir. Favoritsysselsättning.
Alltså det är väl gig som har flutit på mer eller mindre bra, tänker jag. Ibland är det liksom toppen kul och det är verkligen den här magin, och ibland märker man att det är lite, kanske lite svalt, eller de tycker att man är lite för grov, eller det är lite... Ibland, jag tycker man kan märka ganska tydligt när publiken märker att de inte har förstått vem man är och vad man gör. Och man märker det här tankarbetet. Men hur ska jag uppfatta dig? När ska jag skratta åt dig? Just dig? Vad är ditt uttryck egentligen?
Vem är du?
Då kan det bli lite så märkligt och stappligt. Liksom. Ja. Men vi hade ju något gig tillsammans som var i Göteborg. När universitetet, tror jag det var, hade någon sån afton för alla alltså våra märkligaste gig och våra roligaste gig är ofta i Göteborg. Ja. Och då det var alla utbytesstudenter som skulle få komma på någon liksom afton.
Och ni var så här specialbokade. Ja. Skulle ni köra någon av era scenshower då?
Vi skulle komfa kvällen och skämta och skämta lite om Göteborg och Sverige kanske. Och så här, välkomna hit. Vad kul att ni är här. Och vi hade liksom förberett roliga bildspel och olika skämt. Och allt skulle vara på engelska. Väldigt cool.
Alltså sådana Erasmus-människor.
Alltså det var fullt av Erasmus. Vi stod liksom nere på, det var inte en scen, men det var som en amfiteater lite inne i en byggnad. Så folk satt på liksom en läktare och så var vi nere på golvet.
Det var på Universum, eller vad heter det, i Göteborg? Alltså den här jättestora...
Världskulturmuseet, där jag också har stulit glas tidigare. Någon annan gång vi har varit där och giggat. Väldigt roligt. Ingen lyssnade på oss.
Nej.
Alltså det var verkligen, och jag förstår dem, för att jag menar, här har jag precis kommit hit från typ Singapore och träffar folk från Italien och vi ska plugga någonting. Det är klart att vi ska chattra och ha kul, men vi stod verkligen och kämpade.
Men var det liksom så här mingelgrej, eller satt de där på läktare?
Det var mingel samtidigt. Många satt i början i alla fall, men fler och fler droppade ju av medan vi stod där.
Och ni bara, hello! Beautiful people.
Welcome to Gothenburg. Yeah. Who's Håkan Hellström? Yeah, he can't sing. Or can he? Ha ha ha, that's a big debate in Sweden. Lololololololololololol. Och så märker man liksom mer och mer. Man bara tappar alla. Det är ingen som bryr sig. Det är ingen som lyssnar. Det är ingen som är här för att lyssna på oss. Det är ingen som vet att vi är komiker. Hur fan ska de veta det? De kommer inte härifrån. Liksom, i senare kvällen går, och vi ska samtidigt också, som vi ska skämta, presentera dansnummer, musiknummer. Och då liksom bara går jag in i den här konstiga programledarpersonen som ändå någonstans finns inom mig. Så att man börjar kvällen i kanske sin komikerpersona som är lite så här, ja, YOLO, vad händer? Allt smutsigt, dirty rock and roll. Och blir sen Gry Forssell
i panik.
Och nu ska vi få lyssna på ett fantastiskt sångnummer av det lokala bandet Bloody Blue Blah. Ja, de släppte sitt debutalbum 1900 Bloody Blah. Alltså så vidrigt.
Och jag blev bara tystare och tystare och blekare för jag kan inte gå in i det som sagt för jag känner mig så förorättad och stolt. Min stolthet klarar inte av det så jag blir bara tyst och går in i mig själv. Mm. Så måste du dra hela lasset. Jag kanske säger så här: "Yes, welcome." Och så får Dylan ta resten.
Jag tror att det var då också vi började gå in på scenen innan ett dansnummer också var över. För att de hade en sån danskonstpaus där man tror att det är slut. Och bara, and that was... Nej. It's not over yet. Continue please. Det var
inte vår starkaste stund. Oh, men det var ändå ett festligt minne. Jag hade glömt på, eller förträngt det antagligen.
Ja, det tror jag. Det hade nästan jag också.
Men det var ett sånt gig så liksom man bara tar gaget och sticker liksom.
Ja, men
vi var ganska ambitiösa på förhand.
Det var snarare ett sånt gig det blev, tror jag.
Ja.
För vi hade ju jobbat med de arrangörerna innan, de är toppen grymma liksom. Vi var astaggade och det var mer bara att ingen var beredd på att den miljön inte skulle funka för comedy.
Alltså det är ju alltid så där med när människor tror att det ska gå att ha både folk som gör helt andra saker och någonting som händer på scenen samtidigt.
Mm.
Det är ju aldrig bra. Alltså jag har aldrig varit med om att det har varit bra, blivit bra.
Nej.
Vad jag än har varit, om jag har varit i publiken eller på scenen. Det är alltid så här, om det händer någonting på scenen då måste man kunna stänga av rummet och se till att nu är det fokus där och sen får man släppa iväg folk och de får göra olika grejer.
Mm.
Men inte samtidigt, för det är så jävla, alltså ja, det är så konstigt. Men det var jättemycket att lokalen var speciell också, det var jättehögt i tak och folk på flera våningar upp liksom.
Mm.
Det är inte en optimal liksom, stand-up-källare direkt.
Nej, precis.
Det var som när vi skulle köra även i Göteborg för Göteborgs tingsrätts
just det.
Julmiddag.
Ja,
och vi skulle typ köra vår föreställning, den inre häxprocessen,
ja,
men dela upp den i olika sjok och alla satt åt samtidigt. Och det var några på tingsrätten som verkligen visste vilka vi var och var så superfans det. Och lyssnade på Peter och allting. Och några som bara... Jaha! Vad fan är det som vi sitter och äter nu? Ska du, vad gör du? Ska de upp igen? Vad fan händer? Den känslan.
Jag är också jurister liksom. Ja. Med strikta kostymmän. Oh. Och så skulle vi prata om häxprocesserna.
På
och
skämt
om det på jul.
Jobbigt också om det inte så går bra liksom i början. Man känner, och så vet man att jag har fyra sjok kvar jag ska upp och riva av.
Och det är min värsta känsla. Det att det är liksom så här, nu ska vi upp igen.
Mm.
Och sen bara igen. Och det blir svårare för varje gång.
Mm.
Men jag kommer att tänka på också att vi var ju i Amsterdam.
Mm.
Alltså det måste vi ju ändå nämna som ett av de absolut sjukare.
Berätta kontexten.
Vi känner en finansman. Som tycker mycket om humor. Han är mycket liksom så där involverad i mycket Malmö humor och uppskattar Malmö komiker väldigt mycket.
Ja,
han
verkligen.
Är en underbar man. Och han bjöd då in oss till sitt företag som är något slags men det var väl typ svensk
vägsäkerhet holländsk, eller?
Ja, något trafiksäkerhets
ja, trafiksäkerhet.
Men var det på svenska?
Nej, vi körde på engelska. Så att vi åkte ut till Harlem en bit utanför Amsterdam till deras kontor då, där det var både svenskar och holländare.
Alltså det var en sån märklig upplevelse, för vi åkte taxi dit, typ ett så här kontorsområde fast lite gammalt, så det kändes som typ en sån industripark.
Just det, du höll på att tappa det. Ibland
ja,
när
så...
saker är för bizarra för Moa att ta in, så är det som att hon har tagit LSD. Det hände också en gång när vi träffade Per Gessle på hans eget hotell för övrigt. I Tylösand.
Då får jag svårt med verkligt. Jag vet inte vad som är verkligt längre.
Alltså, det var som att du var hög sen på hotellrummet. Att du var så här, har vi sett honom? Såg vi? Var han här? Det här är det sjukaste. Alltså hon kunde inte sluta prata.
Nej. Samma hände när vi var i Harlem, Amsterdam, i en industripark.
Byggnaden var så konstigt. Det var så märkligt inrätt att du höll på att tappa det.
Det var så jävla konstigt. Det var verkligen som att vara med i The Office UK på något sätt. För det var en sån UK. Nej, men för att den estetiken och den stämningen som i Slough. Och att vi skulle göra en humorföreställning där. Också typ klockan 10 på morgonen eller någonting. Alltså vi var inte
det är,
så här, alltså,
det är allting, det är världens märkligaste gig.
Jättemärkligt.
Och innan oss var det ju en äldre gubbe som hade haft typ en föreläsning då om trafiksäkerhet. Och han var en stor succé för han skämtade. Minns inte vad han skämtade
han
om.
Han drog ett skämt som gick så här. If you know two languages, you're bilingual. If you know more languages, then you're multilingual, typ. Mm. But if you only know one language, then you're British.
Och alla skrek av det skämtet. Alltså,
det var nästan att de ställde sig. Det var fruktansvärt att gå in efter honom. Alltså, han hade värmt upp publiken och sen hade han gjort slut på publiken. Ja. För att de skrattade ner sig åt honom.
Och sen så skulle vi komma upp, två personer som skulle prata då, eller skämta om generationsforskning som vår andra föreställning handlade om. Jag har aldrig känt mig så mycket som David Brent alltså i hela mitt liv. Det var verkligen, alltså vilken otroligt sjuk situation.
Men hur länge körde ni? Vad gjorde, alltså vad var det för typ av show ni skulle
den
ha?
Den är ungefär en timme.
Ja, det var vår föreställning Det nya tråkiga som körde på engelska för de här finansmännen eller liksom businesskillarna som jobbar med trafiksäkerhet. Men alltså det gick bra typ.
Ja, jag tror att de skrattade så mycket åt oss som de borde ha skrattat åt ett seminarium om företagskultur och organisation som var innan.
Ja.
Men att något kosmiskt fel inträffade så att han fick alla humorskratten och vi fick alla
såna här,
det här är en kul föreläsningsskratt. Det var jättemärkligt.
Ja, herregud. Det var så jävla konstigt.
Ja.
Har du gjort något mer skräckig du själv då, Moa?
Ja, många. Många.
Jag har inte sett det några gånger. Jag tycker inte det har gått så dåligt. Om du bara gör 5 gig om året.
Ja, nej men... Jag hade ett på Oslipat tror jag för 2 år sedan. Oslipat Malmö. När jag hade en kvart eller 20. Men jag gick av efter 5.
Mm-hmm.
För
att
jag inledde med...
Då var jag där.
Ja, du var där. Du kan intyga att då var det katastrof.
Nej, vad hände då?
Det var... Som jag minns det så hade jag... För jag har alltid haft svårt med hur jag ska börja... Mm. Jag har lite magiskt tänkande kring det sådär. Att jag tänker att jag ska kunna hitta en formel. Fast i själva verket är det ju att man måste ta in rummet och ibland köra på ganska hårt direkt och ibland mingla lite så med publiken. Eller alltså slappna av. Det kan ju vara olika, men jag har alltid tänkt att jag kan hitta ett sätt att knäcka koden så att det alltid kommer gå bra för mig.
Mm.
Så att, och då har det funkat jättebra några gånger att ha ett som semi-improviserat första skämt. Så här, någonting som har hänt den dagen, på riktigt har hänt den dagen. Och så, där. Så då hade jag en sån grej jag skulle köra. Om, jag tror det var om Paradise Hotel eller någonting.
Mm.
Jag skulle göra något skämt om det, tänkte jag som start. Och jag kommer typ inte ihåg namnen på dem. Alltså det var en sån typ av situation där jag alltså uppenbart tappade tråd. Jag hade ingen koll på vad jag skulle säga.
Mm.
Och då blev jag så självmedveten och stressad. För att alla var så här, vad är det som händer? Alla bara, vad gör jag? Jag försöker skämta typ.
Gud vad jobbigt.
Och jag bara... Ja, men det är som en Paradise Hotel. Det här, alltså det var katastrofinledning. Och sen som sagt så klarade jag inte av att släppa att det hade gått dåligt och liksom ta upp pucken och köra på nytt. Utan jag var bara kvar i det modet och bara typ svamlade och blev röd i ansiktet och typ gick av efter 5 minuter. Marcus som har roslipat, han bara, tack så jättemycket. Jag förkortade kvällen med en kvart bara för att jag bara... tabbade mig precis.
Men sa du någonting då? Hörrni, det här går inte, tack för mig. Eller sa du bara, det var allt för mig.
Ja, jag sa bara så här, det var det. Tack så mycket. Oh my god.
Men Dylan, du som såg detta, satt du och led med henne eller?
Ja, alltså jag visste ju att du var nervös sen innan.
Mm.
Ganska orolig vill jag minnas det som att du var verkligen.
Ja.
Men att jag var bara så här, gud, det är ingen fara. Alltså, så fort du går upp så kommer det bara gå jättebra. Alltså, det är verkligen ingen fara. Och så märker jag hur... Alltså det är inte så mycket det du sa. För jag minns det ändå som att det var någorlunda stringent. Men jag minns hur jag verkligen såg din kropp. Alltså Jag hörde din ton, hur det var liksom, nu har det tagit stopp. Nu, ja. Nu finns det inget, här finns det inget förtroende mellan publik och konstnär. Och att det blev liksom lite snabbare, kroppen liksom stelare, ja. Går ihop lite, vankar lite sådär, ja. Stel. Ja, nej, men och att, tack det var allt! Tack! Hon gjorde det! Men jag tyckte det var bra. Jag minns att jag kände det, att då är det bara att gå av. Alltså det, det är ju inget man kan göra riktigt om det har låst sig så totalt.
Nej.
Det är bara att
gå. Men precis.
Och i tiden, den rinner iväg, men har vi någonting mer vi pratar om eller ska vi börja runda av?
Jag hade ett missfall en gång under ett improgig. Det är lite kul tycker jag.
Vad var det för något?
Det är väldigt kul. Vi hade en improföreställning på gång och några dagar innan så hade jag förstått att jag håller på att få ett missfall. Vilket var bra, alltså jag var glad över det.
Ja, du var medveten om att du var gravid.
Ja, precis. Ja. Men det var oönskat. Så att jag var lite så här, det var skönt att jag inte behöver gå och göra abort. För läkaren kan konstatera att det här rinner ur mig istället. Men det var en väldigt märklig känsla att ändå gigga.
Ja,
medan
det
hände.
Blöja på dig.
Jag har något typ som är dött i mig.
Det var väldigt speciellt. Ja. Det var liksom inte ett av mina värsta gig, var det inte. Men det var ett av mina märkligaste gig. Så här står jag och skojar och klampar runt och spelar någon mellanchef på något mjölkbolag. Medan ett liv rinner ur mig. Jag är fertil. Det här händer! Det var super...
Ja, det var speciellt. Det är ju ganska fysiskt med improv också, så man rör sig ju och klättrar runt. Liksom. Det måste ha varit obehagligt.
Ja, och jag började ju liksom... Jag märkte det efter att vi hade... För man värmer alltid upp inför ett gig. Och då märkte jag att nu när vi har värmt upp, då börjar jag blöda mer. Jag var liksom rädd för att jag skulle hamna i ett blodbad. Typ. Jag var uppe på scenen och körde. Men inte att jag hade smärtor eller något sånt där, eller ångest eller något sånt, utan det var en rent logistisk grej. Typ så här, hur är själva fostret ute nu, eller kommer det komma ut utan scen? Hur stort kan det vara? Kan det blöda igenom? Jag har kissat på mig en gång när vi har kört impro. Kommer det vara som då? Kommer jag märka det? Väldigt, väldigt speciellt. Som jag ändå kände att jag ville dela med mig.
Ja, jag är väldigt glad att du delar med dig av det. Ja. Det är väldigt, väldigt roligt. Glad.
Jag vet inte om det är känsligt, men jag tycker att alla ska veta att vad som kan hända i en kvinnas kropp när hon står på en scen, det är alltså att livet kan rinna ur henne bokstavligen. Så att då är det det.
Vill du göra en reklam för någonting innan jag avslutar detta?
Ja, det vill vi väl.
Vi dyker ju upp på Pandoras humorfestival i Göteborg.
Ja.
Både fredagen och lördagen 8-9 februari. Om jag minns rätt. Jag
och då blir det livepod och impro.
Jajamän.
Ingen av oss är gravid.
Nej, och jag kommer även stå upp.
Vilken jävla bra selling point att ha avsnittet ute.
Kom och se mig stå uppa. Jag kommer även stå uppa på fler ställen i vår Obsant, på Oslipat Malmö och Under jord och Klubb Hybris i Göteborg. Datum finns någonstans.
Det blir också impro i Malmö den 21 februari.
Just
ja. Håll utkik efter biljetter.
Man kanske kan följa er på sociala medier för att få veta mer om detta.
Ja.
Ja, på Facebook har vi en sida som heter Dilan och Moa i Caps Lock. Den kan man följa. Följ mig inte på Instagram.
Nähä.
För att alltså, den är verkligen ful. Alltså jag är inte bra på att instagramma.
Nej, så man känner att du vill inte ens.
Nej, alltså jag är inte jättesugen på det.
Har det varit
jobbigt
under tiden ni håller på marknadsfört programmet?
Hon har försökt och det uppskattar jag.
Ja, tack.
Men jag är ganska bra på Instagram, jag får säga det själv. Vi heter Moa Lund där. Jag lägger upp mycket content.
Det gör du verkligen.
Det gör jag. Jag är faktiskt ganska duktig.
Jag trodde länge att jag bara var lat, men jag tycker faktiskt inte om det.
Nej.
Det känns lite coolt att vara en sån.
Det är coolt.
Vara lite faktiskt. Motvalls.
Ja, jag tycker det är coolt. Ja, men följ mig på Instagram då.
Och kolla på Dilan och Moa medan man kan.
Ja, SVT Play.
Och sen hoppas vi är på en säsong till.
Ja.
Ja, som fan.
Och lyssna på vår podcast, som också heter Dilan och Moa.
Ja. Som kommer ut en
gång
i
halvåret. Vad är nästa Dilan och Moa-koncept? Nu har ni kört scen, radio, podd, tv.
Musikal.
Musikal ska vi skriva. Vi ska också starta en live-podd-kanal. Alltså radio igen då, fast mycket mindre betalt, men mycket roligare. Och DIY via Ring UPS, eller UPS feed. Men vi kommer sitta på där vi hyr plats på Carbs Collective i Sofielund.
Och sända radio.
Radio.
Kul.
Och spela folks musik och sånt där, så man får skicka in till oss.
Om man är göra musiker. Vart skickar man in? Till Dilans Insta?
Dilans Insta. Nej, skriv till oss på Facebook. Vi har också en gemensam Instagram som heter Dilan och Moa. Som jag kollar lite för sällan. Men
jag med, tyvärr.
Man kan höra av sig där också. Så det är vad vi håller på att jobba på nu. Och försöka få till.
Mycket.
Ja.
Vad härligt.
Ja.
Hörrni, tack för att ni tog er tid.
Men tack snälla.
Tack för att vi fick vara med.
Det kommer ett nytt avsnitt nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.